Det är intressant, svårt och lite skrämmande, säger de. Reporter var Sonja Kutinlahti. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Minun nimeni on Vilma Peltomäki. Jag heter Vilma Peltomäki.
Tack Vilma Peltomäki. Idag har det varit förvirrat. Vi har haft att göra med tre regionråd, trafikregionråd.
Ja, det har vi. Det här är snurrigt. Vi började alltså i morse. Vi åkte tunnelbanan då med Jakob Dahlunde. Han väntas bli nytt trafikregionråd hos oss i Stockholm. Sen här nu, bara för någon timme sen, så åkte vi ju tvärbana med nuvarande Anton Fender. Sen har vi fått ett mejl från moderaten Kristoffer Tamsons. Ja. Han vill bli miljöpartist.
Ja, det säger han i det här mejlet. Tänk vad tokigt det kan bli på 1 april. Ha det bra. Vi hörs igen imorgon.
Strax P4 Extra.
Brister i hederligt levnadssätt och skötsamhet kan bli skäl att dra tillbaka uppehållstillstånd, hör migrationsminister Johan Forsell om detta. Dagens gäst i P4 Extra, komikern Nisse Hallberg med ny bok om att bli pappa. Och kommer TikTok att förbjudas i USA på lördag? P4 Extra med mig, Johar Bendjelloul, om 4 minuter efter nyheterna.
Ekot börjar med att misskötsamhet och ohederligt levnadssätt ska kunna leda till återkallat eller nekat uppehållstillstånd. Det föreslår den så kallade vandelsutredningen som idag överlämnades till migrationsminister Johan Forsell. Och han välkomnar utredningens förslag.
Jo, men det här är ett betänkande som ju understryker det vi vill uppnå, nämligen att migrationspolitiken ska vara rättvis. Att personer som kommer till Sverige, de ska känna att det lönar sig att arbeta, att göra rätt för sig, att anstränga sig. Och det måste bli en mycket tydligare konsekvens om man begår brott eller om man missköter sig.
Utredningen föreslår bland annat att ovilja att betala skulder, bidragsfusk och medverkan eller samröre med kriminella eller våldsbejakande organisationer ska ligga till grund för att återkalla eller avvisa uppehållstillstånd.
Reporter Hiva Abdelsade. En man i 50-årsåldern omkom i en arbetsplatsolycka i Mölndal i morse, det uppger polisen. Mannen träffades av en fallande balk och avled på platsen. Händelsen utreds som vållande till annans död och anhöriga är underrättade. Region Skåne tvingas betala ytterligare 79 miljoner kronor i ersättning till ambulansföretaget Premedic. Det har Kristianstads tingsrätt beslutat efter att företaget stämt regionen för att den inte betalat för ambulanskörningar. Klimataktivisten Greta Thunberg har förts undan av polis efter att ha demonstrerat utanför banken SCBs årsstämma i Stockholm. Demonstrationen riktades mot bankens finansiering av utvinning av fossila bränslen. SCB är den svenska bank som lånar ut mest pengar till olje- och gasutvinning enligt intresseorganisationen Sveriges konsumenter. Det avslutar Ekot. I studion nu Kristoffer Dittmer.
Sporten är som börjar med skidor.
Edvin Anger kommer inte till start i längdskidornas SM i Kalix på grund av förkylning efter världscupavslutningen i Lahtis. Nu riktas fokuset istället framåt. En OS-säsong står för dörren, men trots det tänker inte Anger prioritera bort världscupen.
Funkar allting, då ska jag kunna vara med och fightas hela tiden. Men det är bara att kolla på Kläbo, liksom. Han är med där uppe jämt och... Han är en bra förebild där också och ser hur man ska göra. Det går att klara av det och det går även att ta 6 guld trots att du tävlar allting och vinner allting. Så jag tycker att många ska kolla på att det är möjligt.
Reporter Selma Jennevall, vi går vidare med Speedway.
Efter att den trefaldige världsmästaren Tai Wofinden kraschade under en tävling i Polen och hamnade under det upplåsbara skyddstaketet ifrågasätts säkerheten kring sporten. Och nu höjs röster för att även försänka luftstaketet i marken. Christer Gardell är domare men jobbar även med säkerhet kring själva tävlingarna inom svensk speedway.
Vi har diskuterat det här många gånger och sätta dit någon form av band eller någonting och gräva ner i backen då för att kunna hålla ner luftstaketet. Och det blir ju svårt med det också samtidigt för att om en förare åker under staketet kanske fastnar med det här bandet eller rep eller vad vi nu sätter för någonting i backen. Kan ju faktiskt hamna vid halsen och runt den biten då. Och det vill vi inte heller orsaka någon extra skada där.
Till skillnad mot banor i Sverige har banor i Polen och England inga nät som fångar upp förarna bakom luftstaketet. Något han nu tänker ta upp en diskussion kring internationellt.
Jag kommer ta det här med vår högsta chef inom FIM då och diskutera det. Jag vill säga att vi ligger långt fram i säkerhet vad gäller banor i Sverige.
Reporter Olle Tyrbo från P4 Kalmar. Det var sporten. I studion Samuel Selin.
Nu fortsätter P4 Extra med Joar Bendjelloul.
Idag presenterades den omstridda så kallade vandelsutredningen. Den som lever ohederligt eller inte sköter sig ska kunna bli av med sitt uppehållstillstånd. Vad innebär detta? Migrationsminister Johan Forssell kommer till studion. Dagens gäst i P4 Extra är komikern Nisse Hallberg som skrivit en bok om den stormiga tiden före och efter att han blev pappa. Det ska också handla om sömnapparna som ju ska hjälpa en att hålla koll på sömnen och sova bättre. De kan ha motsatt effekt, ge sämre sömn, menar forskare. Och kommer TikTok att hinna hitta en ny icke-kinesisk ägare i USA? På lördag löper tidsfristen ut, annars förbjuds TikTok i USA. Det är en turbulensens tid i Liberalerna, ska vi prata om, med flera högprofilerade avhopp på kort tid och så ny säsong av TV4s lömska tittarsuccé Förrädarna. Detta och en hel del annat också i P4 Extra denna första dag i april. April, den första seriösa vårmånaden. Vi håller på i 2 timmar framåt fram till 3. Först ut här, Smith & Tell med Goliath. About the ears that never listened. Here's a riddle of the fire in a heart. Here's a song about the hands that took Goliath for a dance. About being brave enough to stand up to the man. About when you're feeling way too small to make a difference. But so shout into the monsters in the dark. About a girl with little braids that turn the world to a parade. And here's a song about doing anything it takes. And though I try.
Until you leave me again. Idag, nu ska vi se, nära hälften av alla vuxna svenskar uppger att de har sömnproblem enligt Folkhälsomyndigheten. Och ett verktyg som många då använder är ju att skaffa en av de där sömnapparna i telefonen som ska hjälpa en att få bättre koll på sömnen och därmed kanske sova bättre. Men de här sömnapparna kan göra att du istället sover sämre. Det menar Kasper Karlgren som är forskare på institutionen för data och systemvetenskap på Stockholms universitet och på plats i vår studio nu. Välkommen!
Tjabba, tjabba!
Hej! Ja, på vilket sätt kan de här sömnapparna störa sömnen menar du?
Ja, jag tycker det är helt fantastiskt att vi har de här apparna till en början. Så jag vill liksom inte komma in helt kritiskt med det här. Men även om vi samlar in data över hur du sover och sen faktiskt funderar på hur man ska agera på den här datan, det är det jag tycker man ibland missförstått i presentationen i den här. Och om vi tänker oss att människor skaffar appar som kanske inte har så pass stora sömnproblem utan mest av nyfikenhet eller att de råkar ha teknologi möjlig så att de kan skaffa det här. De skaffar en app och sen varje morgon påminns de över att de sover mycket sämre än vad de trott. Men de har inga verktyg för att faktiskt agera på det här. Då tycker jag att det faktiskt kan leda till att folk ökar sin stress över sömn.
Ja, och hur drar du de slutsatserna i din forskning?
Så det sättet jag har gjort på är att delvis så har jag utgått ganska mycket från att det finns väldigt mycket forskning som kollar på hur folk interagerar och samlar på sig sådana data och vilka olika slutsatser de gör och hur man agerar på det. Min forskning har fokuserat på sömn specifikt. Så jag har pratat med många människor som använder sig av sömntracking-appar. Men jag har också parallellt kollat på folk som faktiskt sen agerar på sin sömn och jobbar natt och hur de faktiskt tänker på agerande kring sin sömn. Och ganska ofta sett att de här apparna hjälper inte de sammanhangen.
Nej. Men alltså att ändå få veta lite någonting om hur en sömn ser ut, även om det kanske inte är helt träffsäkert. Alltså finns det inte en poäng med det?
Jo, det vill jag absolut. Jag skulle inte sätta mig emot de här apparna. Framförallt som teknikforskare är jag otroligt liksom optimistisk över att den här teknologin kommer ge väldigt mycket nytta. Men jag tycker att de hamnar just nu i ett mellanläge mellan hälsodata och liksom generellt lifestyle-data. Så att det är väldigt svårt att veta till vilken ska man behandla det här som hälsa eller inte. Så jag tror att i långa loppet så tror jag att det kan vara väldigt bra samlat mycket data. Och jag tror att det kommer generellt sett att kunna kolla på längre tendenser tror jag är väldigt effektivt med sådana appar.
Mm. Men, ja. Men om man tittar på, alltså, hur ska man då göra om man nu har den här informationen tillgänglig i apparna? Hur ska man då göra för att veta vad det är de mäter och vilken nytta man kan ha av den kunskapen?
Ja, det är väl här. Det är precis här min kritik är. Jag tror att det är väldigt svårt att dra nytta av den datan. Om du vaknar på morgonen och får en siffra eller den berättar hur mycket djupsömn du har haft, det är väldigt svårt att agera på det och det är väldigt svårt att veta vad som är bra mätvärde och inte. Däremot så tror jag att om du börjar fundera på det med, som ett relativt mått för dig själv så kan du nog se, låt oss säga att du börjar ett nytt jobb och ett halvår senare kollar du tillbaka på den datan och reflekterar. Då kan du nog se en större tendens om saker har ändrats. Men att dra direkta resultat från de här siffrorna, det tror jag är svajigt.
Ja, alltså det finns ju en lång rad olika såna här sömnspårare som fungerar på lite olika sätt. Det finns dynor, det finns sådana som mäter rörelser i sängen, i telefonen, ljud i rummet när man sover och sånt där. Vilken typ av sådana här mojäng funkar bäst?
Det är väl liksom, det grundläggande kan man ju tänka sig att om du har någonting som faktiskt inte är väldigt nära kroppen, då tror jag att man inte ska fundera för mycket på vilka slutsatser de säger om vad som händer under tiden du sover. Om generellt sett så skulle jag föredra allt som ligger väldigt nära kroppen. Oraringen är en av de sakerna som vi har pratat ganska mycket om. Det är ett finskt företag. Den var lite tidig med det här, men nu finns det väldigt många andra likadana.
Ja, det finns en lång rad andra företag.
Och de ligger ju väldigt nära kroppen. Och det tror jag är bättre just för att hitta liksom kroppsdata.
Mm. I grunden handlar det där då om att information kan, om sömn kan göra en stressad kring sömn. Mm. Alltså hur bryter man då en sån cykel av sömnstress skulle du säga?
Nu, när vi börjar gå hur man agerar kring det här, då tror jag att jag nästan vill vidarebefordra det till att man faktiskt kontaktar. Om det är ett större problem, då ska man inte lyssna på mig som teknikforskare utan faktiskt söka sig till medicin. Däremot så tror jag att de här apparna, om man blir stressad av att kolla på de apparna, då ska man inte tänka sig att det finns ett perfekt jag och en perfekt sömn man kan hamna i, utan kanske ta en paus från appen.
Mm. Tack ska du ha, Kasper Karlgren, som har studerat detta i en avhandling om detta med sömnspårare, forskare på institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet. Tack för att du var med på P4 Extra.
Tack så mycket. I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me and make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're an idiot. Now I'm sure. Now I'm positive. I should go and warn her.
That's So True med Gracie Abrams. I P4 Extra nu om den omdebatterade så kallade vandelsutredningen som presenterades idag, bland annat med förslag som gör det lättare att dra in uppehållstillstånd för brister i hederligt levnadssätt och skötsamhet som det är formulerat. Vi har i studio nu migrationsminister Johan Forssell. Välkommen.
Stort tack.
Till att börja med, vad är det ni vill förändra med de här förslagen?
Ja, det vi vill förändra är ju att vi vill göra migrationspolitiken mer rättvis. Det vill säga att det ska löna sig om man kommer till Sverige att arbeta, att anstränga sig, lära sig svenska språket, bli en del av Sverige. Men det måste också bli en mycket tydligare konsekvens för den lilla grupp, vill jag säga. För de allra flesta som kommer till Sverige, de är fullt skötsamma, hårt arbetande, vill bara ha ett bättre liv. Men för den lilla grupp som ändå begår brott eller som på andra sätt missköter sig, de ska inte vara i Sverige, och där har lagstiftningen varit alldeles för slapp hittills.
Mm. En av de punkter som fått mest kritik är detta med att yttranden också ska kunna vara skäl att dra in eller neka uppehållstillstånd. Om konsekvensen av yttranden hotar allmän ordning eller säkerhet finns det en formulering om. Vilken sorts yttranden kan detta handla om?
Jo, det är viktigt att komma ihåg att det är ju faktiskt bara medborgare i Sverige som har en ovillkorlig rätt att vara i landet. Det är lite som när man är gäst hos någon, att då tycker vi att man ska anstränga sig lite extra för att just, ja, inte bara leva hederligt utan också skötsamt. En del i det är ju att vi har kunnat se tyvärr en del personer som helt enkelt fäller yttranden. Det kan ju vara att man hyllar terroristorganisationer. Eller för den delen ett aktuellt exempel, den här vedervärdiga LVU-kampanjen där man har påstått att svenska myndigheter skulle kidnappa barn. Det där får konsekvenser för Sveriges säkerhet, för svenskars säkerhet på ett väldigt olyckligt sätt. Och därför så skärper vi nog också lagstiftningen mot det.
Innebär det då att medborgare kommer att ha mer yttrandefrihet i Sverige än människor som bor här med uppehållstillstånd. För sådana åsikter, om man uttrycker dem som medborgare, så kan man ju inte bli av med sitt uppehållstillstånd.
Alltså, lagen gäller ju lika för alla, men konsekvenserna kan ju bli olika om man är medborgare eller inte medborgare. Och det är ju, så gäller ju alla länder. Och det är väl fullt rimligt och viktigt. Vi vill ju att medborgarskapet ska betyda någonting. Under den tiden när man har kommit till Sverige, då tycker vi att man ska ställa väldigt tuffa krav på att man ska vara skötsam. Man ska inte ägna sig åt bidragsfusk, man ska ha en ärlig försörjning, man ska uppge korrekta uppgifter. Och man ska naturligtvis heller inte fälla yttranden som syftar till att skada Sverige, som får negativa konsekvenser för allmän ordning. Då är inte Sverige landet för dig.
Nej, men sådant, alltså, kritiken har ju handlat om att yttrandefriheten i Sverige, det finns ju yttranden som är olagliga, så är det ju för alla, men att den tillkommer var och en, inte bara medborgare. Alltså, är inte yttrandefriheten universell rättighet, om man då bortser från sånt som är olagligt, som ska gälla lika för alla?
Ja, men till att börja med är ju yttrandefriheten inte absolut. Det finns ju gränser redan idag. Men jag säger att det är en väldig skillnad på om man är medborgare i Sverige eller om man kommer till vårt land. Då ska man ju visa att man ska vara skötsam, att man vill följa de lagar och regler som gäller här. Jag tror många tycker det är väldigt märkligt att man har kunnat hylla terroristorganisationer, säga saker som får väldigt skadliga effekter för Sverige och sen ändå kunna bli medborgare. Lever man verkligen på ett hedligt och skötsamt sätt? Och väldigt ofta är det ju faktiskt personer som har flytt från just den här typen av totalitära föreställningar som tycker det är väldigt märkligt att man möts av samma idéer i Sverige.
Mm. Det här, om vi går vidare med detta med brister i hederligt levnadssätt och skötsamhet, alltså vad är det för saker det handlar om?
Ja, det kan ju handla antingen om då att man begår brott. Vi ska komma ihåg att regelverket även där har ju varit alldeles för slappt. Vi håller på att skärpa till det. Men det kan också vara saker som inte når upp till gränsen idag. Det, som jag säger, det kan till exempel vara att man bidragsfuskar. Det kan vara då att man uppger felaktig information för sitt uppehållstillstånd. Det kan vara att man inte har en ärlig försörjning. En lång rad olika saker. Sen får man ju göra en samlad bedömning alltid, och det är ytterst domstolar som gör det. Men för 99% av alla så kommer det här inte vara ett problem, därför man lever på ett skötsamt, hedligt sätt. Men det finns tyvärr en liten grupp som inte gör det, som sätter såna här saker i system, som inte vill följa samma spelregler som ska gälla alla. Och där menar jag att vi måste vara glasklara. Kommer man till Sverige ska man följa svenska lagar, men också svenska värderingar.
Mm. Vem är det då? Det kommer ju sen att finnas en djävul som bor i detaljerna, så att säga, när man ska definiera vad som är vad och vilken typ av beteenden och yttranden som är rimliga. Hur ska det gå till?
Ja, det är ju ytterst en fråga för Migrationsverket naturligtvis, och sen har vi ju en rättssäker ordning i Sverige där det slutligen är domstolar som fattar den här typen av beslut. Vi har ett av de mest rättssäkra systemen i världen för detta. Och vi kommer inte att frångå det, utan det blir ju alltid en sån prövning helt enkelt. Men jag vill återkomma till det faktum att är man i Sverige på ett tillfälligt uppehållstillstånd, man har ingen universell rätt att vara här, det är bara medborgare. Jag tycker att man kan ställa extra krav helt enkelt på de personer, att de ska visa att man vill vara en del av Sverige, man ska anstränga sig, arbeta, vilja bli en del av ens nya hemland. Jag tror många tycker det är märkligt att man inte har gjort det tidigare.
Ni föreslår också att tidsgränsen för när man kan dra in ett uppehållstillstånd tas bort. Man kan alltså alltid bli av med det även om man har bott väldigt många år i Sverige. Varför vill ni ha den ordningen?
Därför att man ska ju inte fara med osanning. Och är det så att man har fått ett uppehållstillstånd därför att man har uppgett felaktiga uppgifter, medvetet ska jag säga, att man helt enkelt har ljugit sig till det, då är det väl väldigt viktigt att vi markera den här principen, just att det ska lönas att göra rätt, men det måste också bli konsekvenser om man medvetet gör fel, lämnar felaktiga uppgifter. Det är ju, tror jag, helt avgörande för att värna, så att säga, legitimiteten, tilltron till hela migrationspolitiken.
Mm. Om jag återgår till det här med yttranden, så enligt de, alltså, människorättsorganisationer och yttrandefrihetsexperter, så finns det, alltså, enligt grundlagen så tillkommer ju yttrandefriheten var och en i Sverige, så är det formulerat, inte bara medborgare. Alltså, hur skulle du säga att detta rimmar med Sveriges grundlagar?
Ja, men det rimmar ju väl med dem. Det här är ju ordningslagen, och det är klart att om man kommer till ett land, man inte är medborgare, och sen fäller man yttranden som syftar till att skada Sverige, som får negativa konsekvenser för ordningen i samhället. Ska vi se mellan fingrarna på det? Och det är en skillnad mellan att just vara medborgare och inte vara det. Jag möter ju väldigt många som har flytt från just den här typen av idéer, som säger att man kommer till Sverige. Sen möts man av en slapphet just här och av samma typ av yttranden. Alltså, hur rimmar egentligen det med vårt rättsmedvetande? Sen är det såklart alltid domstolar som ska fatta den här typen av beslut. Men jag tycker det är en jätteviktig princip att vi inte sopar de här problemen under mattan. Även om, jag vill återigen säga, det är väldigt få som står för den här typen av yttranden. Men varje fall är väl ett för mycket.
Mm. Missbruk är ju också någonting som omnämnts som någonting som skulle kunna leda till att uppehållstillstånd dras tillbaka. Missbruk klassas ju också som en sjukdom. Hur tänker ni där?
Men kommer man till Sverige, då ska man ju, som jag säger, man ska visa att man vill bli en del av Sverige, man ska sköta sig och man ska ju anstränga sig för att ha en ärlig försörjning. Och det är klart att missbruk i sig är ju ingenting som är dålig vandring, men det är klart att om man tackar nej till behandling, om man inte tar den hjälp som finns, så kan ju det kanske tillsammans med annat utgöra just, eller det kan ställa frågetecken kring just om man har en ärlig försörjning, om man vill bli en del av Sverige, om man vill leva ett inte bara hederligt liv utan också skötsamt liv.
Enligt Migrationsverket så är det många tusen barn som beviljas uppehållstillstånd i Sverige och många av dem är väldigt små. Kommer detta att gälla även om de kanske inte brister i vandel särskilt ofta?
Nej, de gör ju lyckligtvis inte det, utan det här är ju för vuxna personer då. Men det är klart att vi kommer titta på förslagen. Jag har precis tagit emot hela den här utredningen. Vi kommer att skicka den på remiss också. Men förslagen är skarpa i den delen, men de är också väldigt rimliga. Alltså, kommer man till Sverige så ska man leva på ett skötsamt och hederligt sätt. Man ska följa svenska lagar. Det är helt avgörande för tilltron till politiken, men också för integrationen. Att vi ska kunna hålla ihop vårt land och minska utanförskapet. Så att jag ser fram emot att den här nya lagstiftningen ska börja gälla under mandatperioden.
Mm. Tack så mycket, migrationsminister Johan Forssell. Tack för att vara med i P4 Extra.
Tack själv.
Belinda Carlisle, Leave a Light On här i P4 där klockan snart är 13:30. Och då får vi lokala nyheter.
Lokala nyheter nu från P4 Stockholm. Den här veckan så börjar SL provköra en vagn från tvärbanan på Spårväg City mellan T-centralen och Djurgården. Anton Fendert, miljöpartistisk trafikregionråd, berättar varför.
Vi testar ju det här just nu för att se om vi kan få en mer robust trafik på Spårväg City. Vi har haft lite problem med fordonen och haft mycket vagnbrist. Så då ser vi om de här lite äldre trotjänarna på tvärbanan kan vara ett alternativ.
Vad är det man testar? Vad kan liksom gå fel?
Ja, men man testar ju allt möjligt. Ser om vagnen kan köra längs med spåret, ifall man stöter i någonting, hur vagnen upplevs och så vidare. Så det är mycket saker som kan gå fel. Det är därför man måste testa hela sträckan.
Reporter där var Farsad Nouri. Två personer, varav en från södra Stockholm, har åtalats misstänkta för ett avancerat bedrägeri mot svenska miljardärer. Redan år 2022 dömdes fyra personer till fängelse för att ha kapat flera miljardärers bankkonto. Den omfattande utredningen har nu lett till ytterligare två åtal. Ett av offren är en IT-entreprenör som blivit av med ett miljonbelopp genom att de åtalade lyckas registrera sig som deklarationsombud hos Skatteverket. Pengarna därifrån omsattes sen snabbt till köp av guld samt överföringar utomlands. Nacka kommun nöjer sig inte med att låta en robot fatta beslut i bygglovsärenden. Nu ska kommunens robottjänst även införas för vissa beslut inom hemtjänsten, skriver Nacka Värmdöposten. Sen två år tillbaka så har den här tjänsten snabbat på handläggningen av bygglov i kommunen. Nu är tanken att den också ska effektivisera beslutsprocesserna när någon ansöker om till exempel hjälp med trygghetslarm, städning eller tvätt. I kväll så blir det fortsatt klart väder i Stockholms län. Under natten så faller temperaturen lokalt ner till minus. Simon Gummesson heter jag, lämnar till Patrik Larsson på trafiken.
När det gäller stora vägar runt om i vårt område får man säga att läget är tämligen lugnt, men lite hinder på mellanstora vägar finns det. Dels på länsväg 276 Södra Kustvägen mellan Roslagskulla och Vättershaga, där det fortsatt ligger en hel del grus över vägen. Och på länsväg 280 på väg ut ur Rimbo bort mot E18, där är ett ledningsarbete under dagen och det kan vara lite halvtrångt att ta sig förbi. I den kollektiva delen av trafiken är det också i stort sett lugn och ro.
Nu fortsätter P4 Extra med Joar Bendjelloul.
Och dagens gäst i P4 Extra är komikern Nisse Hallberg, som är känd från en rad olika poddar och ståuppscener. Välkommen!
Tack så mycket! Tack.
Nu är det så att du är aktuell med din första bok som heter Snittet, som är en dagbok om det som hände när du blev pappa för första gången. Hur blev den boken till?
Boken blev till som resultat av att jag förde dagbok. Jag förde dagbok och sen var ett förlag som ville göra en annan bok som jag absolut inte ville göra. Och sen då hade jag hade materialet var klart.
Ja, hur var det då? Alltså, att skriva dagbok är ju en sak, men att sen andra också ska läsa den. Det är ju något helt annat.
Jag vet, men det är det som kommer idag. Jag har liksom, den ångesten kommer idag, att det är liksom, helvete, det är ju, nu köper ju folk den här.
Ja.
Så att det är lite läskigt. Det är ju väldigt utlämnande.
Ja, vad är du mest nervös över att folk nu ska få veta om dig när de läser din bok?
Att jag tycker ganska mycket synd om mig själv, tror jag. Det är väldigt mycket att i den här ekvationen så är mannen det är synd om som inte får hänga med sina kompisar.
Ja, men vi ska ju säga då att snittet, det är ju då ett kejsarsnitt när din son föddes, då ditt första barn.
Ja.
Hur var det när du höll din pojke första gången alltså, i dina armar?
Det var ju så, för att kejsarsnitt, vi kommer in och det är tre andra par. Och vi har plats nummer två. Det var som att man skulle liksom in på en audition. Och sen från ingenstans så bara, ni är nummer ett nu. Och sju minuter. Så att det var så snabba puckar. Och det var inga verkar, utan bara in i ett rum med 11 pers. En kvart senare så var det liksom, det var surrealistiskt på något sätt.
Ja, det är inte det så mycket magi mäktigt runt det där med kejsarsnitt.
Nej, men det var ändå magi, för att jag hade en sköterska som bara såg till att jag hade det bra. Så här, för att hon såg att jag var liksom vit i ansiktet av stress. Men det var väldigt imponerande. Mm. Och, så att det var coolt.
Vi ska prata mer om det alldeles strax.
Yeah.
Nu ska vi lyssna på musik. Good Luck Babe, Chapel Rome. Och gäst här i studion, dagens gäst på Fyra Extra är Nissa Hallberg. Välkommen tillbaka.
Tackar.
Vi pratade ju om det här med att bli far för första gången. Det har ju nu gått ett halvår sedan sonen kom. Ja, hur har den tiden varit?
Det har varit dunder. Jag fattar inte vad folk klagar över. Alltså det är med ses. Hörrni, vad lätt det är.
Ja, vi men du, det kanske kommer.
Jo, men de säger det. Senare. De har sagt det från månad ett. Det blir bara lättare och lättare. Ja, men det är... Ja, det har varit helt fantastiskt. Jag är så jäkla glad.
Ja, hur, men tidigare i den här boken som då heter Snittet, dagboken från tiden före, då berättade du om att graviditeten, alltså det var en besvärlig tid för dig.
Och ja, eller framförallt sambo. För min sambo då, som hon mådde pissdåligt. Och inte så att hon mådde illa, utan hon mådde liksom... byta mediciner och liksom havandeskapsdepression. Det var jättejobbigt. Så att, och då blir man ju liksom medberoende då. Det var jättejobbigt för mig också att försöka vara en stark och lyfta upp. Så att då fungerade ju dagboken som en terapeut lite för mig. Skriva av mig när jag var arg eller glad.
Ja, det är alltid ett svårt läge där när man är den som det objektivt sett är minst synd om.
Ja, exakt.
En parrelation, men man ändå tycker att
Jag har det också är liksom, likförbannat är det jobbigt för den andra också, men det går ju inte att jämföra.
Nej. Hur mådde du detta då?
Dåligt, men inte lika dåligt som hon. Så att jag mådde ju förhållandevis så bra. Men jag hade ju en bild av, man har ju sett mycket på film, att man står och rollar om barnkammare och sätter upp spjälsängar och liksom att det är så, man har snickabyxor och det är så härligt. Så var det ju inte den här gången. Men det gjorde ju liksom slutet på graviditeten väldigt härligt. Alltså för att då släppte det på liksom en sekund när barnet var ute.
Mm. Så det just nu är det liksom stabilare?
Ja, det är helt jättestabilt. Men vi har varit, jag är så stolt. Båda två var väldigt starka i allt det här jobbiga. Så att vi liksom ändå, fast man krockar fram och tillbaka så har det alltid funnits en förståelse. Och så vi har mötts väldigt bra hela tiden.
Det är ju en bok som, ja det är ju en dagbok så den är ju delvis ja, men ordentligt utlämnande. Alltså vad säger din sambo om den här boken?
Men hon har inte läst den.
Hon har inte det?
Nej, men hon vet ju vad som står i den. Men hon är så himla cool med sånt där. Jag märkte det efter Magnus Betnérs 50-års roast. Då hon satt höggravid och liksom fick höra saker om sin pojkvän som andra kanske hade just höggravid.
Ja, Magnus Betnér då, en komiker ja, som du har samarbetat mycket
med. Ja, exakt. Min kollega vän. Men så hon är så jäkla hård och hon har varit väldigt mån om att jag inte ska liksom, i efterhand i det redaktionella försöka tona ner. Eller så här, det ska ju vara det är.
Ja.
Vi älskar varandra mest av allt och vi har gjort det här tillsammans. Och vi har skött det så himla bra, men det har ju varit jobbigt på vägen.
Kommer hon att läsa då?
Det kommer hon absolut göra. Jag har ju kollat den så många gånger. Jag tycker inte att det finns andra som har det jobbigare i boken, kan jag säga.
Ja. Nu när du ändå har, alltså vilken var den största skillnaden skulle du säga mellan alltså hur du trodde att det skulle vara att vara pappa och hur det nu faktiskt är att vara pappa?
Jag trodde att jag skulle känna mig mer begränsad på något sätt. Alltså att jag skulle känna så här, lite som i vad heter den gamla Magnus och Brasse-filmen? Ska vi skaffa barn, heter den?
Ja, just det.
Exakt, som han målar upp som att det kommer ett fängelse. Det var en rädsla jag hade. Och det är raka motsatsen. Jag har aldrig känt mig så fri som jag gör nu.
Hur menar du då? För man är ju ändå liksom, ett barn är ju, man blir ju bunden till.
Jo, men barnets... vi gjorde det smarta knepet att köpa en chihuahua ett halvår innan. Så att det här är så himla. Jag känner mig lycklig och lätt och fri, ångestfri. Allting är bara helt dunder. Aha. Jag har aldrig känt så här förut.
Men vad bra.
Ja, ångesten har ju varit min drivkraft. nu är det tvärtom.
Ja, det där, alltså ångest är ju också någonting, det är ju på ett bakvänt sätt också bra för kreativiteten när man är komiker. Hur blir du om du är ångestfri som komiker och kreativ
person? Jag tror inte att det är så stor skillnad.
Nej.
Jag tror faktiskt inte det. Jag tror också att det är lätt att gömma sig bakom att ångesten är en bra drivkraft och så bär man det oket. Jag började äta antidepp för en månad sedan, har aldrig varit mer kreativ än vad jag är nu. Utan tryck över bröstet. Så att det är ju, jag tror att det är någonting man ofta gömmer sig bakom och så blir man lite mystisk. Det är skitsnack.
Du, nu ska du ju vara pappa resten av ditt liv.
Ja, jag vet. Alltså, jag vet när du säger så. Men det är ju mäktigt ju. Jag trodde faktiskt inte att det skulle vara att jag skulle känna att det, alltså, så här. Ja. För att det är inte bara att man känner kärlek och vill beskydda någon, utan jag går liksom runt och är stolt över, alltså redan, han är ett halvår snart, inte ens det. Alltså det är liksom så coolt, du har ju tre.
Ja, jag har
alltså,
tre.
Nej, det är ju, alltså, varför ingen berättar det här?
Nej, vet du vad, jag kan ibland tycka så att människor pratar för lite om hur roligt det är med barn.
Ja.
Alltså vilken fin grej det är, det är mycket gnäll runt att det är så jobbigt.
Det är så många, 9 av 10 som kom fram innan. Jag blev pappa och såhär, jag beklagar. Nu är du fast, det här är så jäkla jobbigt. Vet, så bara tyst. Och känner du så, då har du problem. För det där, raka motsatsen.
Har du tänkt igenom, alltså, hur vill du vara som pappa? Man är ju liksom också olika papptyper av pappa för olika åldrar.
Ja, jag har ju tränat på att vara tonårsförälder nu för att jag har två bonusöttrar som nu är 19 och 21. Och sen har jag bara deras då mamma, min flickvän, hon är liksom den bästa föräldern jag har skådat, så jag tar bara rygg på henne och kör en copy-paste.
med lite mörkare röst så kommer allting, det är bara mycket kärlek. Det tror jag att det är absolut viktigaste. Ömsesidig respekt och mycket kärlek.
Vad är det smartaste din sambo har lärt dig om att vara förälder när du har tittat på henne?
Nej, men jag tror att det är att visa respekt för sina barn. Du kan inte förvänta dig att få någon respekt om du inte ger samma respekt själv.
Mm. Säger Nissa Hallberg som är gäst i P4 Extra idag och tillbaka om en liten stund. Like It hette den låten och det var The Creeps. Vi har nu tillbaka i studion Nissa Hallberg, dagens gäst i P4 Extra. Välkommen tillbaka.
Tackar igen.
Du är ju komiker till yrket och då jobbar man, alltså det är ju en själv som är liksom utgångspunkten när man arbetar. Hur man mår, hur man har det. Hur tror du att ditt sätt att vara komiker och din humor kommer att förändras av detta att ja, nu är du pappa och ägnar mycket tid åt det?
Det där är jag lite nervös över. För att jag har en väldigt anekdotbaserad humor. Alltså jag skriver humor som jag skriver dagbok. På det som händer, om det är jobbigt hemma så pratar jag om det och försöker få det roligare i det. Nu kommer det vara mest barn. Och jag vill inte bli en sån blöjkomiker. Alltså för att det är intressant för dem som har småbarn eller haft. Men resten av publiken, man orkar ju 5 minuter. Så jag måste liksom uppleva saker. Det måste hända saker. Jag måste liksom...
Men är det så verkligen att man orkar 5 minuter av liksom... Ja, men är inte föräldraskap otroligt allmängiltigt?
Jo, det är ju beroende på hur man berättar om det. Men jag pallar inte vara en sån som bara pratar om sina barn. Alltså, det kan inte vara jag som tycker det är tröttsamt. Men det beror ju på hur man gör det också.
Ja, nej, men allting är ju hur. Jag tänker att du nu ett halvår med blöjor och sånt där, du måste ju ha hittat skämt.
Nej, men jag tror att det är för nära. Jag tror att när man ser tillbaka på det lite. så kommer jag säkert göra. Men just nu är jag bara så uppe i att då vill jag bara gå upp och skryta om att han är så stark i nacken. Det är det jag vill säga nu.
Men du, jag har hört rykten om att du är väldigt äckelmagad av dig.
Ja, jag har spelat in en podcast tidigare idag och då fick vi bryta för att jag höll på verkligen som spy ner min kollega. Den nerven är väldigt skör.
Ja, men jag tänker, där finns väl en del att hämta. Det är ju rätt mycket kladd och blöjor och kräk och sånt där med bebisar.
Det har varit helt lugnt. Tills han igår sköt ner en fårfäll. Alltså konsistensen får, långhårig fårfäll och barnbajs. Det var den första. Då hörde min tjej så att det började. Men den var tuff.
Ja, men vad gjorde du? Hanterade du det eller?
Jag klippte bort alltså, bevismaterialet. För att det går nog inte. Jag hanterade det, men det var också, det behöver inte vara vad man ser. Det var liksom känslan i fingrarna här. Som...
Ja, men vet du, jag tror att du gjorde rätt.
Ja, eller hur?
Alltså, fårskinnsfäll, det går liksom
inte. Nej, det går inte.
Men alltså, det finns väl rätt mycket att hämta med. Alltså, du har ju då ett liv framför dig med vabb och liksom...
Men jag tror att det finns, alltså, det är mycket, det finns mycket nu innan mig. Jag känner hur hatet börjar bubbla mot folk som går framför mig på trottoaren. Alltså, förut hatade mig folk med barnvagn. Tror ni att ni äger gatan? Nu är det tvärtom. Jag siktar ju på folk.
Alltså, när du går med barnvagn?
Ja, men alltså, jag blir tokig som folk som går... Så där kommer det säkert ske saker.
Mm. Makten över rummet. Gatorummet. Har du börjat hänga med vänner som också har barn så att ni går så här två i bredd?
Ja, men det ska ske. En av mina bästa kompisar får barn om en och en halv månad. Då ska vi ta över Vasastans gator, kan jag säga.
Du, alltså din humor, det finns ju en del rätt så här grova skämt som kommer från dig som också är allmänt sökbara på olika sökmotorer och sånt här. Vad tänker du om att det här är något som din son en gång ska ta del av?
Han kommer ju bo med mig, förhoppningsvis. Nej, men det är så att han vet väl vem jag är och att jag är bara en snäll gubbe. Och sen kommer han väl få höra grova, tråkiga skämt hemma, så han kommer nog vara immun mot det där. Mm. Känns det som, hoppas jag. Men jag, även där min kollega Magnus Bettner gjorde en jättebra sak när hans dotter var liten. De hade en sån bra överenskommelse. Så när pappa börjar prata om det här, då sätter du på dig hörlurarna och då får du titta på Padda. Och sen, precis då, såg man henne i år sedan sätta på. Så om det är, man får väl, när de är små, kanske... Borta från lite.
Apropå det, jag såg en otroligt imponerande grej just apropå komikern Magnus Bettner, din kompis, när hans dotter roastade honom när han fyllde 50 år. Du var ju tydligen...
Ja, jag fick herregud.
En dotter som talar med sin pappa komikern på... Alltså, det var ju otroligt bra.
Ja, men alltså...
Och elakt och grovt.
Ja, vi satt sex professionella komiker i rummet och hon körde över oss alla. Det var så här, jaha, då ska jag sluta jobba med det här nu då? Hon var otrolig.
Ja, tänker du att, har du förhoppningar om att din son ska samma sak?
Längdskidor. Längdskidor, det är min största dröm. Göra det jag... Skulle jag få leva mitt liv igen? Längdskidor.
Jaså?
Ja. Fyrans växel.
Okej. Men det är väl bara att börja?
Ja, men jag vill vara i toppen.
Jaha, då är det seriöst för sent.
Alltså. Ja, tack.
Du, en annan sak. Jag har förstått att din son, han blev... den yngsta medlemmen någonsin i supporterföreningen Bayern Fans.
Japp.
Hur ung var han?
Jag tror att han var 5 timmar.
5 timmar?
Men det är mest för att min pappa är djurgårdare och jag kände på mig att det skulle kunna vara så. För att han anmälde mig och min syster när vi var nyfödda till Djurgården. Så jag har varit medlem i Djurgården. Jag bara tänkte så här, spelar han det kortet nu, då vill jag vara förberedd. Mm. Så att då fick han bli medlem.
Ja. Men du är ju Hammarby-supporter. Är du alltså medlem i Djurgården?
Nej, jag var det när jag var 5 timmar. Jag är absolut inte det.
Har du gjort något slags formellt utträde ur Djurgårdens...
Du tycker att det är... Tänk vad hemskt som min pappa skulle betala. Här sitter jag. Jag tror att jag gjorde det av 1 år. Gjorde jag ett formellt utträde.
Ja. Men alltså, det här är något som är rätt viktigt för dig. Du är ju en seriös supporter. Vad gör du om din son gör revolt mot dig och plötsligt bara säger Norra Stå AIK i mitt lag?
Ja, då får han göra det. Alltså, vad ska jag... jag får väl vara besviken resten av livet. Som min far, besviken. Han är inte arg, han är besviken. Nej, ja. Det där kan jag aldrig lägga mig i. Alltså, man kan inte hålla på sådär. Han får hålla på vilket lag han vill.
Ja.
Men vill han ha ett arv så vet han vilket gäng han ska...
Ja, om vi ska återknyta till alltså, den här dagboken, den handlar ju om att det är liksom knöligt i relationen, alltså för att ni mår dåligt eller ja, att din sambo mår dåligt. Hur skulle du säga att det är nu då? Så här,
nej, men efteråt? Vi har det helt otroligt bra. Och det hade vi alltså under graviditeten också. Det är bara att vi, man krockade på sätt som man aldrig har gjort förut. Det var så himla liksom läskigt och man blev rädd att den andra slutade vara, alltså det var ju bara så mycket känslor. Så att vi hade ju en jättefin relation hela biten, bara att det var en jävla uppförsbacke. Men jag tror vi aldrig har varit lyckligare någon av oss.
Aha.
Det är helt fantastiskt.
Roligt att höra.
Ja.
Du, när står du på scen nästa gång?
Det gör jag faktiskt imorgon. Jag satt i Malmö och Lund och uppträdde med min kollega Albin Olsson. Son och fästmö ska med.
Mm. Får vi höra bebisskämt?
Ja, något kanske.
Mm, det där med fårfällen, det finns något.
Det finns något. Jag sparar bara biten med bajset, kastar resten.
Det tycker jag. Kasta ut den i publiken. Du, Nisse Hallberg, tack så mycket för att du var med i P4 Extra idag.
Tack så hemskt mycket att jag fick komma.
Tack.
Love you better than I can.
Robin, Dancing on my own i P4 Extra. Klockan är 2 nu och vi ska få nyheter.
Det blir Nina Larsson som blir ny jämställdhetsminister efter att Paulina Brandberg igår meddelade att hon lämnar sitt uppdrag. Så här presenterade hon sig själv på en pressträff alldeles nyss.
Jag är liberal feminist. Jag är mamma till 2 dansande döttrar. Jag är erfaren chef och ledare. Jag är också jägare och före detta officer. Jag hoppas att med den bredden och med de erfarenheterna så hoppas jag kunna bidra med viktiga perspektiv till jämställdhetsområdet.
Nina Larsson har haft flera uppdrag för Liberalerna. Hon var riksdagsledamot mellan 2006 och 2014 och var även partisekreterare under några år under den här perioden. När hon fick frågan om att bli minister svarade varken hon eller partiledaren Johan Persson på. Han svarade också undvikande på frågor under pressträffen om bakgrunden till att inte bara Paulina Brandberg lämnade igår utan också att partisekreteraren Jakob Olofsgård lämnar sitt uppdrag. Men kommer sitta kvar i riksdagen.
Det är den bedömning de har gjort och den har jag respekt för.
En reporter här, det är vår Katarina Helmersson. Fler uppehållstillstånd ska kunna nekas eller återkallas på grund av brister i, som det heter, hederligt levnadssätt och skötsamhet. Det föreslås i den så kallade vandelsutredningen som idag överlämnades till regeringen. Det kan till exempel handla om att en person återkommande gjort sig skyldig till mindre brott, har obetalda skulder eller anses utgöra ett säkerhetshot, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Region Skåne tvingas betala ytterligare 79 miljoner kronor i ersättning till ambulansföretaget Premedic. Det har Kristianstads tingsrätt beslutat. Detta efter att företaget stämt regionen för att inte ha betalat för ambulanskörningar i mellersta Skåne. Regionen ska även betala rättegångskostnader på 1,8 miljoner kronor. Försvarsmakten tvingas betala 37 miljoner kronor i skadestånd till Uppsalas kommunala vattenbolag för de PFAS-föroreningar som läckt ut från flygfältet i Ärna. Det är såklart sedan Högsta domstolen beslutat att inte pröva Försvarsmaktens överklagande av mark- och miljööverdomstolens dom förra året. Årets Alma-pris, alltså Astrid Lindgren Memorial Award, går i år till den franska författaren Marion Brunet. Hennes romaner handlar ofta om ungdomar i uppror mot olika orättvisor i samhället. Förutom äran får 49-åriga Marion Brunet 5 miljoner kronor i prispengar. Det avslutar Ekot klockan 2. Jag som stod i studion heter Ola Janåker Dönkös.
Nu fortsätter P4 Extra med Joar Bendjelloul.
Jag välkomnar tillbaka till P4 Extra som rullar vidare i en timme till ungefär. Det ska handla om risker med att åka till USA på semester just nu. Det kommer rapporter om omild behandling av turister. Ny säsong av TV4s lömska tittarsuccé Förrädarna och så har det varit många avhopp från Liberalerna på kort sikt. Idag fick vi en ny jämställdhetsminister också, en liberal, Nina Larsson. Detta och mycket annat i P4 Extra idag. Välkomna att lyssna. Här är Vance Joy, Riptide. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh. Decides to quit his job and head to New York City. This cowboy.
Då har det inträffat en trafikolycka på Södertäljevägen, trafikplats Hallunda nummer 146 i riktning mot Södertälje. Här är en MC som har kört in i en personbil och avfarten här är avstängd och räddningstjänst är på väg till platsen. Alltså Södertäljevägen, trafikplats Hallunda i riktning mot Södertälje. Här är en MC som har kört in i en personbil och avfarten är avstängd.
Liberalernas Nina Larsson blir Sveriges nya jämställdhetsminister som vi hörde i nyheterna alldeles nyss. Det här meddelade partiet på en pressträff för en liten stund sedan. Och det sker efter en ovanligt stökig period i det liberala partiet. Med flera avhopp på kort tid. Paulina Brandberg lämnade jobbet som jämställdhetsminister och det gjorde även partisekreterare Jakob Olofsgård och kanslichefen Oskar Våglund Söderström. Och allt detta hände samma dag, nämligen igår. Nu har jag med mig Helena Gissén, politisk kommentator på Ekot. Välkommen.
Ja, tackar.
Helena, till att börja med, vem är Sveriges nya jämställdhetsminister Nina Larsson?
Ja, hon är 49 år. Hon är yrkesofficer i botten. Hon har tjänstgjort i utlandsstyrkan i Kosovo. Hon var riksdagsledamot för Liberalerna 2006-2014 och har också varit partisekreterare i 4 år. Hon har varit chef för Studieförbundet Vuxenskolan och sedan 2019 så arbetar hon med totalförsvarsfrågor i ett IT-säkerhetsföretag. Hon beskriver sig själv som totalförsvarsexpert. Och sen kandiderade hon i fjol till Europaparlamentet för Liberalerna och hon angav då i ett enkätsvar till Sveriges Television att hennes politiska förebilder Arnold Schwarzenegger, han var ju guvernör i Kalifornien under 00-talet och bedrev då en liberal politik med rätt mycket fokus på klimatet. Men filmstjärna ju från början.
Ja, jo, naturligtvis. Och bodybuilder.
Men du, och i den mån ska jag bara säga, som hon är engagerad i jämställdhetsfrågor, som ju är en väldigt central fråga för Liberalerna, så är det ingenting som hon har gjort sig direkt känd för. Inte heller kring hedersförtryck, som ju är en av de viktigaste jämställdhetsfrågorna för Liberalerna.
Har hon hunnit säga någonting om vad hon tänker sig att hon ska fokusera på i nya jobbet?
Ja, på den här presskonferensen där Ulf Kristersson, statsministern och Johan Persson då också var med, så säger hon, så sa hon att hon har haft engagemang i jämställdhetsfrågor i samband med sin officerskarriär och officersutbildningen och så vidare. Och sen pratade hon också om att jämställdheten är under attack internationellt och att hon kommer att sätta mycket fokus på opinionsbildning på den punkten där alltså.
Mm. Det var som sagt en ovanligt stökig dag för Liberalerna igår med 3 högprofilerade avhopp på samma dag. Alltså, hur reagerade du när du fick veta det?
Ja, det var ju väldigt förvånande. Både jämställdhetsministern och partisekreteraren är ju relativt nya på sina jobb och jag hade inte uppfattat några signaler alls om att de skulle sluta och att båda gjorde det då på samma dag. Det fick ju många att höja på ögonbrynen och